Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Anders Baring, äntligen är det fredag.
Nu sitter vi här igen.
På diverse mätt så är det ju måndag då. Men vi spelar ju nästan allting på fredagar nu för tiden.
Det har blivit en trevlig fredagsrutin.
Ja, jag älskar det här. Det är jättekul. Du kommer nästan alltid hem till mig och sen så tar vi en kopp kaffe och så sätter vi oss och pratar om saker som har hänt och saker som kanske ska hända.
Ja, precis. Ja, det är ju väldigt känsligt när man kommer att man inte får bränna för bra grejer. Man pratar liksom ganska tomt.
Ja, precis.
Prat bara.
Ja, ja, vad fint golv ni har.
Ja, jag tänkte faktiskt på ditt golv i köket, för det är jävligt grus. Det var inte grus, men mycket smulor på golvet. Mm. Det är härligt, för det är en småbarnslivet. Sådär. Ja. Det ligger en marmeladmacka i hallen. på den här liksom avsatsen när man går in så ligger en perfekt marmeladmacka.
Ja, det är en trekant.
Vem har lagt den där?
Det är jag.
Mm. Du har lagt den från kökssidan då?
Nej, det var så, i morse så ville Fred ha en till macka och sen så gjorde jag en trekantsmacka, en dubbelmacka, trekantsmacka med marmelad, och då blev han vansinnig för han ville ha en hel dubbelmacka, och då la jag den där och sen så bara...
Ja. Och så gick vi till Lundberg så fick han en katalan istället, som det brukar bli. Ja.
Nej, det är inte så mycket att gå till Lundberg på morgnarna, men det är ganska mycket så här... tassa runt honom sådär, och hans morgonhumör. Ja.
Det är som att ni har en liten sådär, ni har en liten Klaus Kinski här hemma.
Ja, han är en 3,5 årig Klaus Kinski som ställer krav. Och
Bosse bara, jag kan döda honom åt er.
Ja, precis. Bosse är den här indianen från Fitzgerald-inspelningen.
Jag skulle kunna fixa det här. Men är du Werner Herzog?
Ja, jag är väl Werner Herzog. Jag är väl den stora regissören. Jag är väl kanske både konstnärligt intressant men också så här följsam.
Ja.
Men liksom den stora demiurgen som bevakar allting ovanifrån på något sätt. I'll go for Werner Herzog.
Och att den lille Klaus Kinski på 11 kilo. Jag sa ju att jag ville ha en hel dubbelmacka. Jag vill inte ha någon. Klaus Kinski varvade väl upp sådär. Jag bad om en dubbelmacka. Jag fick en trekantsmacka. Jag bad väl inte om en...
Helt was ein Befehl! Jodelkrips. Men med det sagt så, fan vilka härliga barn man har. Nej, de är lite olika. Bosse är ju lite, jag skulle vilja säga att Bosse är lite mer följsam och Fred är lite mer explosiv.
Han är mörkare till sinnes, va?
Nej, inte mörkare till sinnes, han är ju otroligt glad också, men det svänger.
Det ska vara på ett speciellt sätt. Ja.
Det är man dansar rumba.
Men den som inte har dansat rumba runt ett barns vilja, när barnet var litet, har inte riktigt levt.
Nej, så är det väl. Men jag uppfattar det som att det ganska många barn har ganska stark vilja. Och sen är det att föräldrarna då balanserar mellan att bara plisa eller att ibland sätta gränser. Och, så och sen vet man inte riktigt hur man ska navigera i det där.
Men jag hade frågan, det är en risktagande att om man någon skulle liksom gå emot den där viljan och säga, nu äter du upp din trekantsmacka. Ja. Det kan också i det här barnets megalomana världsbild vara en sån stark kränkning så att det är för livet. Alltså, för en normal person så skulle det inte vara någonting, okej, han tvingar mig att käka en trekantsmacka. Men eftersom det här barnet då har en fullständigt grandios självbild, så blir det som någon slags jävla palatsrevolution som ska då avhandlas på någon terapisoffa om 25 år liksom.
Ja, eller ännu
Fred ligger där och bara,
eller ännu värre i en podd.
Ja, det är Fredrik, skapar innehåll här nu. Det här kan bli guld om 30. Men om det ska bli podd, då måste det vara mer än 30 år. Han måste ju vara över 40 då. För det ska vara riktigt så starkt. Fred 42 berättar om att oklart minne från barndomen. Han vet att han har gjort det från att han inte fick, att han ville ha en dubbelmacka och du delar, så i hans minne har det blivit att du tvingar honom att äta en majonnäsmacka helt, utan han är inte bett om någonting. Bara plötsligt så fick han trycka in en majonnäsmacka med bajs på i min mun. Ja. Liksom det är det som det har blivit då. Ja.
Hej, välkomna till Ove och Fred. Avsnitt 68. Det är måndag, vi sitter här i Gällivare som vanligt och poddar.
Hur har du tagit honom dit?
Nej, men för att jag tänker att då är det så här, det här med plats har blivit helt oväsentligt.
Ja.
De kan bara lika gärna bo där.
Ja, precis. De har valt ett ställe där det är liksom helt okej.
Okay. Och de nya så här, spelreglerna kring råvarufyndigheter i norra Sverige har gjort att the tables have turned lite grann. De här människorna som jobbar i gruvorna och batteriindustrierna behöver också någon typ av underhållning. Då kommer det så här konstnärer och poddare och...
Sitter man och drar så här dåliga, alltså på den tiden om 40 år, sitter man och drar så här, man killgissar sig om södra Sverige, så att om någonting har skett i Västergötland så börjar man prata om Småland. Och
ja, det eller bara... man säger bara så här, Götaland. Ja. Det är typiskt, Götaland liksom. Mm. Men vet, Götaland, där är de ju så.
Ja. Ja. Glesbygdsbefolkning, ja, gamla spökstäder, Borås. Mm. Vet du, det bodde folk i Borås förut.
Helt sjukt.
Ja. Ja, nej, men den som lever får se, skulle jag säga.
Precis.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du, jag är glad idag.
Mm. Ja, då blir jag också glad att du är glad.
Jag är glad av fel anledning.
Oj, skadeglad?
Ja.
Okej.
Vet du varför?
Är det någon av dina författarkollegor som inte har fått ett stipendium?
Nej, eller? Det är det inte. Det är första juni som det beskedet kommer.
Det är första juni som du är skadeglad för den anledningen.
Ja, eller jätteledsen bara. Nej, det är att Brynäs åkte ur SHL.
Okej.
Känns bra.
Varför har du liksom varifrån stammar ditt hat?
Alltså jag visste inte att jag gick och bar på ett hat mot Brynäs. Jag har inte tänkt på det, men jag såg du bilderna när de sitter så här som 2,5-åringar på isen och gråter så här, fulgråter Brynäs-spelarna?
Nej.
Det gör de. De har torskat, de hade en liten livlina, de skulle kunna, det stod 3-1 i matcher och de var tvungna att vinna allt som var kvar, men de torskade med 1-0 för att de är så jävla dåliga.
Vem var de att kvala mot?
Det var mot Timrå, eller? Jag tror det var mot Timrå. Ja, skitsamma. Men de satt och fulgrät på isen och står liksom och gnuggar sig under visiret och gråter. Det finns ingenting som är så rättfärdigt som en hockeyspelare som gråter över en utebliven seger.
Mm.
Och man bara känner så här, men varför man bara vinner för fan, era jävlar. Mm. Men det är klart att jag inte föraktar alla idrottsmän som är ledsna över ett resultat, men jag menar, varje gång Ronaldo gråter, då känner jag ju, jag förstår verkligen att du är ledsen, Cristiano.
Men det var intressant ändå. Men Brynäs är ju en klassisk klubb. Alltså, de var ju väldigt stora, framförallt på 70-talet.
Ja.
Men sen har de ju haft lite storhetssidor efter det. Men de har ju inte, de senaste 20 åren så har de inte varit den här stora storklubben. Det har ju varit Frölunda och Färjestad och Skellefteå och andra klubbar som har varit liksom seglat upp som... Och även typ Växjö, Linköping och sådana klubbar. Så Brynäs har väl kanske seglat i radioskugga lite grann.
Man kan säga att Brynäs har stått för någon slags kontinuitet i hockeyn.
Ja, men Brynäs har ju alltid varit en del av svensk hockey.
Exakt, och det är de ju fortfarande. Ja. De har inte upphört att existera, bara att de spelar nu i allsvenskan. Ja, men alltså grejen är att på 70-talet när de var som störst, då bodde vi i norra Roslagen, upp utanför Östhammar och Öregrund där. Och jag håller ju på AIK. Jag hade ju stolt min gulsvarta halsduk varje vinter liksom. Mm. Och fotboll var ingenting jag direkt brydde mig om, men jag var väldigt, väldigt besatt av hockey däremot. Mm.
Hästhockey.
Hästhockey.
Nej, sorry. Ja. Men försökte skoja lite grann. Ja, det var någonting att du sa fel och så försökte jag göra ett skämt av det.
Ja,
det är också
jävligt. Ja, men det är ett jävla sätt.
Ja, det är också.
Det är sånt där som Fred kommit upp i sin podd om.
Översitta personer.
Vad höll du på för hockeylag?
Brynäs.
Gjorde du det, din jävel?
Ja.
Ja, men i alla fall då stod jag där på skolgården på, nu ser jag fel igen, på Långalma skola gick jag, en liten B-skola kallas för.
Mm.
Med en 1-3 klass och en 4-6 klasser. Mm. Vi var så minst 21 elever i hela skolan. Då var vi så små så att tidningen kom och skrev om oss.
Mm.
Alltså 90% av eleverna var brynäsare. Så var det jag som var AIK-are. Och så var det Jeff som var djurgårdare. Och en kille som hette Pelle också som var AIK-are. Men vi var vi tre som då inte höll på Brynäs. Och jag lärde mig där hur renande hatet kan vara mot en klubb.
Mm.
Hur fult jag tycker det är med det gul, svart, röda kombinationen. Och hur ful jag tycker att Brynäs lilla förment nyindustrialistiska logga är. Det ser ut som en slags öststats emblem tycker jag, Brynäs loggan.
Så Brynäs hade ju ett tag ett emblem som var Brynäs Tigers, kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Nej, det var senare.
Ja. Alltså jag släppte ju hockeyn helt och hållet efter att Sovjet föll ihop. Jag har inte brytt mig om hockey sedan 1989.
Nej.
VM i Globen då. Men jag kommer ihåg att jag aldrig skrattat så högt som när vi med hela klassen skulle ta en busstur upp till Kungsberget och passera Gävle. Och då åkte vi förbi en gammal hockeyrink som är liksom förmultnad så att sargerna bara faller samman och Jeff säger, kolla, Gavlerinken. Helvete vad jag garvar.
Ja, Jeff. Han hade det.
Ja, han hade någon humor. Ja. Men det var snabb som fan. Kolla, Gavlerinken.
Vad gör Jeff idag då?
Jag vet inte vad han gör. Han är väl hemmansägare och kör bil. Och har barn som kör EPA. Eller kanske barnbarn som kör EPA. Men jag vet inte riktigt vad Jeff finns vad han gör. Jag vet att han lever.
Ja.
Jag vet att han fortfarande lever. Han
rädda Jeff död eller levande.
Kommer du ihåg den gamla motocrossföraren
Håkan Karlakarl?
Nej, vad heter han? Svanberg. Mm. Hette han Harald Svanberg?
Nej,
det var Jeffs farbror.
Okej.
Okay. Då körde motocross.
Ja.
Motocrossfamilj.
Vad förvånad jag blir så här med så här Roslagen glesbygd.
Ja.
Jeff.
Ja. Och motorsport.
Ja.
De hade en egen motocrossbana i skogen.
Mm.
Där de bodde.
Förvånade mig inte.
Nej. Vi brukade cykla den.
Uh-huh.
Försökte få upp så mycket fart så att man kunde ligga i kurvorna. Gick så där kan
jag säga. Okay. A for effort. Men det får man ändå ge honom att han var snabb när det väl gällde. När det skulle skämtas.
Ja, han gav ju mig ett minne för livet. Fan vad jag garvar. Men också det roliga är att jag först var tvungen. Jag var så liten, jag kanske bara var 9. Jag bara, är det verkligen Gavlerinken? Kan det här vara? Det ser inte ut som på tv. Nej, han skämtar. Och det var som att en synaps bildade så här. Så här kan man skämta.
Ja, Jeff, du sådde ett frö. Underbart. Nej, men jag höll ju på Brynäs när jag var liten, men mitt hockeyintresse har ju verkligen falnat också.
Ja,
men, alltså det var ungefär samma som för... Nej, men man kollar ju väldigt mycket på hockey på tv, framförallt Tre Kronor.
Verkligen, verkligen. Alltså, jag var helt besatt av hockey.
Mm.
Jag kommer ihåg en bil, vi skulle åka hem till farmor och farfar, de bodde i Sollentuna, det var en bit från Östhammar där vi bodde. Så att, och jag visste att det var en match, typ Sverige-Kanada, nej, Sverige-Tjeckoslovakien tror jag det var.
Mm.
Jag var för fan helt jävla besatt av att vi skulle komma fram i tid. Och jag satt och skrek i baksätet. Nu är det en 14:15, matchen börjar 14:15. Farsan försökte liksom blåsa på där på E4 söderut.
Mm.
Missade i första perioden. Sverige torskade matchen också.
Ja.
Men för fan. Kommer du ihåg 13-1 mot Sovjetmatchen? VM 81 i Göteborg?
Nej, alltså... Vi förlorade.
Ja, vi vann ju inte med 13.
Nej, jag tänkte, det minns jag inte. Men det är ju en jävla förnedring.
Ja, det är också ett starkt minne för mig.
Men jag minns, var det 87? Var det i Wien?
Då var Sverige vann guld,
ja. Och sen var det ju då 91 vann vi guld.
Ja, precis. Jag tror faktiskt att jag hade släppt lite då. Ja. 91.
Och 91, då var det samma kväll som vi vann VM-guld och Carola vann Eurovision.
Just det. En det stor var, svensk kväll.
Det var en festkväll. Och då var jag och såg... Då var jag på Norrlands nation i Uppsala och då såg jag, då spelade både Docenterna och Perssons pack samma kväll.
Så det var en jävla kväll?
Det var ett jävla pådrag alltså.
Ja.
Båda systrarna Schultz var med.
Och hoppa mellan båda banden kanske?
Nej, det gjorde de nog inte. Men de var ju med i Docenterna båda då. Både Irma och Inde.
Just det, det var de.
Kul!
Ja, kul.
Ja,
men
kul
du, minns du också dina gamla hockeyprofiler? Man hade ju några så här hockeyprofiler.
Ja.
Som man tyckte var snygga eller man tyckte var jävligt coola så här.
Högosta.
Ja.
Såklart.
Honken.
Ja, Honken.
Ja. Men jag hade en Matsulander.
Matsulander?
Kommer du Matsulander?
Nej.
Kiruna född.
Okej, okay. Och som spelar AIK?
Ja, spelar AIK. Ja. Snygg som fan man.
Ja.
Ser ut som Conan Barbaren.
Mm. Vad roligt om man såg ut som Conan O'Brien. Väldigt lång och spenslig så här,
irländare med rött hår. Det är väl med bröderna Sedin under Conan O'Brien.
Precis, men Conan O'Brien har ett väldigt karaktäristiskt utseende, just att han är så här lång och spenslig och så här röd hår.
Ja, det är sant. Det är sant att han är också lång, men han är också extremt röd hår.
Men det känns som att han kommer direkt ur Beavis and Butthead på något sätt, så här, som tecknad.
Ja. Conan O'Brien har skrivit manus till Family Guy, va?
Det kan nog...
Jag tror att han, eller om det är Simpsons.
Family Guy var väl senare.
Jag tror att han skrivit Simpsons.
Ja. Bröderna Sedin skulle jag säga mer kommer från Family Guy i sådana fall, rent tekniskt.
Ja, verkligen. Det har du verkligen rätt i. Jo, men jag brukar säga, jag sitter och kollar upp på Facebook så gamla hockeyprofiler om vad de gör idag.
Wow.
Då hittade jag Mats Ulander, men du har ingen relation till Mats Ulander.
Nej,
men en snygg jävel. Trygg... Han spelar landslaget också, spelar Tre Kronor. Jag tror att han spelar forward. Inte för han var en back. Barnomskompis med Börje Salming. Fast några år yngre. Om Börje var född 49-50 så var Mats Ulander född 54-55.
Mm.
Men han har ju gått vidare i livet och är nu DJ.
Heter han DJ Ulander?
Nej, han heter inte. Han har inget sånt där. Men han spelar på ett smörrebrödställe i Östermalmshallen varje torsdag mellan 18 och 21.
Men är du så här alltså att nu ska
jag... Jag och brorsan borde ju gå dit. Vi gick med AIK. Vi gick ju på de här matcherna också på Hovet. Stod ju på Apberget och skrek med hes.
Men fan, vilken oväntad vändning ändå. Jag tänker alltså att alla gamla hockeyspelare alltså blir delägare i en travhäst. Eller, liksom, eller börjar jobba med golvläggeri.
Ja.
Eller något sånt. Eller...
Nej. Inte Mats Ulander.
Nej.
Utan han, jag tror att han håller på med golf. För det tror jag ändå, det är lag på det. Att man måste gå några runder med Peter Tellin. Men anledningen till att jag hittade Mats Ulander var faktiskt att egentligen jag var inne på en annan hockeyprofil, en Djurgårdsprofils Facebook, Roffe Riddervall.
Ja, visst. Ja, men det är ju en klassiker.
Ja, han är ju en riktig klassiker. Ja.
Men vad heter det? Men det, med tanke på att du inte har något hockeyintresse alls så känns det som att du har ett stort hockeyintresse.
Jag hade ett extremt hockeyintresse på 80-talet. Ja. Och också att Roffe Riddervall var... Dels var det det här med...
Men Roffe Riddervall var väl Djurgården?
Ja, men han var ju Fruängs grabb. Kom från Fruängen. Mm. Hade gått till Fruängsplugget. En gång så plockade jag upp en SO-bok. Och då står det Roffe Riddervall i den. Och han har haft den som sin bok.
Wow!
Och ända så kommer in en vikarie i klassrummet. Och då är det Roffe Riddervall som är vikarie. Så vi hade honom som vikarie också i SO. Han var ju rätt... Han hade... Allt satt på rätt ställe på den.
Mm. Men fan, vad oväntat ändå. Hur gammal var du då? Vilket år var detta då?
Det här är när Roffe spelar i Djurgården.
Ja.
Typ så 80, före 85. Är
men då uppenbarligen så var det så att, eller antingen var det så att de inte var proffs då.
Han jobbade. Det gjorde ju alla.
Ja, alla.
Kommer då när man kollar på matchprogrammen så här. Ja, Peter Gradin, polis.
Ja, just det.
Mats Ulander, målare. Du vet, så. Det var ingen som var...
Men undrar när, liksom, för i fotbollen så var det, jag minns ju att Malmö FF var väl rätt tidigt på 80-talet så började det bli liksom ändå proffs i Malmö. Sen när, jag tror att när Martin Dahlin och Schwarz och Tern och de var som bäst i Malmö i slutet av 80-talet, då tror jag ändå att de hade någon typ av heltidslön i alla fall.
Och det låter ju osannolikt att det skulle finnas mer pengar i fotbollen än i hockey på 80-talet.
Det känns som att hockey var rätt stor då, tänker jag. Men det var intressant att veta när de började kunna tjäna så mycket så att de slapp jobba. Eller inte behövde jobba.
Ja, men det har väl ju kanske gjort när tv började sända matcher när liksom tv blev kommersialiserad och då.
Ja, det kanske är. Ja, men det känns ju logiskt.
Jag kommer ihåg att jag var hemma hos en fotbollsspelare som då spelade AIK och sen blev en ganska stor Malmö-profil som heter Niklas Sindvall.
Ja.
Det har jag säkert berättat om. Vi gick en sån här barnomsorgskurs ihop.
Just det.
Och då var vi hemma hos honom. Han bodde i en lägenhet i Hammarbyhöjden som AIK pröjsade för. Men nu gjorde han vapenfri tjänst.
Mm.
Så att då var han tvungen att gå en barnomsorgskurs.
Jag har ju träffat honom också. Han har varit med i någon panel när jag höll i någon Malmö-panel.
Ja, men han är ju en sån här klassisk idrottsman som också har ett rockintresse.
Ja, det är han och Mats Rubart, va?
och Mats Wilander.
Mats Wilander, såklart.
Det är min första go-to singer-songwriter-idrottsman. Det är Mats Wilander.
Men han är väl nästan mer känd som musiker, va?
Jo, men han hade ju en Lundell-hjärta som klappade. Ja. Han gillade ju Lundell.
Men det är roligt med Mats Wilander att han har haft så många liv. För att han är ju en väldigt respekterad tenniskommentator nu på, ja, om det är på Eurosport. Mm. Det heter väl Game Set and Mats, heter det väl. Hans lilla hörna där.
Är det dialektskämt också då?
Game Set and Mats.
Alltså, ja.
Men han är ju jag tycker han är alltså, jag är otroligt imponerad av honom. Ja. Det lilla sättet han kommenterar alltså från Roland Garros eller från Melbourne och sådär. Han är otroligt on point.
Det är någonting som gör att Mats Wilander lever så i radioskugga trots att han sitter och kommentera tennis, som säger vad liten tennisen har blivit som publiksport i Sverige. Mm. Om man jämför med då när han och Stefan Edberg och Micke Pernfors var som störst. Liksom. Ja. Medan gamla, ganska biga fotbollsspelare är liksom...
Ja. Så här, vi sitter hellre och pratar om Mats Rubart än om Mats Wilander.
Ja, exakt.
Nej, men det är väl någonting med fotbollen som sport att den är så himla, det är larger than life.
Ja, den äter så mycket för detta fotbollsspelare också som ska liksom in och tycka till och försöka vara lika bra som Bojan Djordjic eller Glenn Strömberg.
Det är inte jättesvårt.
Det är många som tycker att han är väldigt bra.
Ja, men jag vet inte, är han aktiv fortfarande eller?
Han är aktiv som kommentator.
Ja. Ja, precis. Ja.
Nej, om Bojan Djordjic är aktiv som fotbollsspelare.
Nej, som kommentator menar jag.
Men i sådana fall är Fettokorpen, ska jag säga. Det är han och Thomas Brolin. Han går nog raka vägen till bröderna så tar en trippelburgare efter varje sändning, ska jag säga. Och en Fernet Branca.
Underbart. Ja. Men det är en fin smakkombination här. Liksom en mycket så här hårt stekt trippelburgare. En sån smashburger med mycket ost. Och sen en Fernet.
Jag har faktiskt inte testat. Fernet är gärna ganska gott.
Ja, jag är ingen så fan ett kille.
Nej, men alltså, jag gillade ju hostmedicin när jag var liten.
Var det så? Mm. Ja, och du tänkte så här, det är så himla gott med hostmedicin. Hoppas det finns någonting sånt här när man är vuxen som inte är medicin men som bara är gott. Och kanske lite starkt.
Och också medicin faktiskt.
Och också medicin, ja. Som gamla gubbar tar som för att de säger att det är bra för magen. Som när man har ätit en stor måltid. Att de säger att det här är bra.
För det spjälkar upp fettet.
Ja, just det.
Bara därför.
Ja, precis. Nej, men jag är ingen järnkille alltså, på det sättet.
Är det inte?
Nej.
Jag trodde du var det.
Nej. Jag kanske har en hjärnaura. Snaps tycker jag väldigt mycket om. Till mat.
Och då är den kryddad. Alltså du vill ha
den
en
OP. Den kan vara en vodka.
Ja.
Men mycket hellre en OP. Ja, men det kan vara någon typ av kryddad snaps. Till
men du
mat.
Är ingen shotkille?
Ja, då är tequila. Bara tequila.
Inte whisky?
Nej.
En chaser?
Nej. Tequila är det nästan det enda som jag tycker är gott.
Ja.
Det är lite, alltså många har ju fördruckit sig på tequila.
Ja, det har också en väldigt specifik smak tequila som man kan kräkas av. När man, men det är ju en jättefin sorts sprit. Men den andas ju verkligen alkohol. Alltså tequila är ju den spritigaste spriten.
Vet du vad tequila andas?
Nej.
Fest. Nej, men jag tycker tequila andas ju så här någon slags uppåtstigande spiral. Ja. Att det kommer gå åt helvete, men fan vad kul vi kommer på vägen dit. Men Fernet så andas väl mer så här,
uppgivenhet.
Det andas väl så här, Jack Vegas och personlig konkurs.
Ja, jag menar att andas återställare.
Ja, det andas återställare också. Men det andas liksom, det är en negativ livsspiral.
Jag fattar. Men som man säger, tequila fredag. Fernet måndag.
Ja, verkligen. Eller så här, söndag eftermiddag kanske. Ja. Eller måndag, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kommer ihåg när jag var ute med min kompis Mats. Han spottade inte glaset, kan jag säga. Det var inte Mats Ulander. Nej, och inte eller Mats Villander.
Eller Mats Valtin.
Nej. Nej, inte Mats Valtin. Det var Mats Rosén. Ja. Gammal kanotist. Gammal elitkanotist.
Ja.
Som sen valde rocken istället.
Ja.
Men vi var ute på Kvarnen. Det här var 94-95. Och så här. Jag var på sånt jävla bra humör. Jag var på sån perfekt plats. Så där. Och jag ville få lite fart på det här. Så jag beställde en storstark och en Fernet var till mig och Mats. Och så gick jag över med det.
Och så kom han bara, jaha, vad ska du dricka då?
Det gamla Bob Lindemann-skämtet. Jag vill ha 11 whisky, den bästa whiskyn jag har. Fylld upp till bredden. Och nu grabbar, kan ni beställa vad ni vill ha? Bob Lindemann.
Ja.
Nej, men jag, Mats, varsågod, Fernet. Han bara, nej, jag tror inte jag vill ha någon Fernet idag. Jag står över den. Skulle han inte dricka så mycket den kvällen? Okay. Och då var jag tvungen att dricka 2 Fernet. Ja. Och sen fick jag gå hem.
Ja.
För att jag blev så full.
Ja.
Jag kände direkt att det blev ja. Fel. Liksom.
Men du liksom misstolkade honom. För att, men det, han var en kille som...
Ja, men
han,
festkille, nu, liksom. Jag gick före in så här. Och så bara, 2 Fernet, 2 starköl, tack. Och så kom det. Och så bara, här är ditt paket. Nej, jag vill inte ha Fernet.
Nej.
Ja, då var jag tvungen. Och jag var liksom så perfekt.
Ja.
Så lagom berusad.
Men om du hade fått en Fernet och en öl där...
Och han hade tagit den också.
Men då hade du liksom kanske kvällen fått en helt annan
utgång. Ja, det var en sliding doors ögonblick.
Ja.
Utan istället så står jag där då och blir aspackad. Mm. För jag var lång och smal på den tiden och vägde inte så mycket. Och han var liksom här normalt Lyckholmsberusad.
Det är ett bra uttryck, Lyckholmsfylla. då vet man att nej, men det är ingen fylla. Man kan köra bil på en Lyckholmsfylla kan man köra bil på.
Ja, en Lyckholmsfylla, det är bara så här, man har fått ett bra besked. Man är glad.
Ja, precis. Alltså, det är som filmen Druck, men alltså, som med en teorin att man alkoholnivån är som bäst i människan om den är så här 0,06 promille. Inte 0,6 utan 0,06.
Aj, jag fattar. Ja. Du kan ta en tallrik filmjölk eller en lyckons. Det är för samma alkohol.
En chokladpralin så mår det som bäst.
Har du sett Druck? Ja. Alltså, nej, inte den danska utan nej, den nej. Norska Druck.
Ja.
De dricker lättöl.
Ja.
Ja, det är en lång film. Men det är en kille som sparkar i tån i en hörn i ett skåp och får skitont i tån. Ja, det händer. I den här norska Druck.
Men om han hade druckit sin färg så du bara hade druckit en, då kanske ni hade haft ett radhus ihop och adopterat barn.
Ja, så hade det kunnat bli. Jag hade kanske vågat lägga fram det där.
Ja. Gått och hur var Kvarnen på 90-talet?
Härligt.
Ja.
Det var ju...
det känns nu idag så känns ju, vi ska bara sätta liksom bilden. Kvarnen idag, det är ju en sån här, det är en klassisk ölhall som ligger vid Björns trädgård på Södermalm i Stockholm, men jag tycker Kvarnen känns väldigt så här, corporate idag. Det känns liksom lite så här uppstyrd och ganska så.
Det intressanta med Kvarnen var att det var fram till 1985-86 så var det verkligen en ölhall. Och sen gjorde de ett försök att göra guldkrog av Kvarnen så det skulle bli lite mer så här operakällanaktigt.
Ja.
Typ 86-87. Precis i den skarven när jag fyllde 18 och kunde bara gå på krogen. Då började Kvarnen bli bojkottat. Och det har ju varit ett starkt fäste för hammarbyare liksom. Men sen så släppte de väl taget om det där och släppte på folket igen. Och då var jag en av dem. Men det var ju rökigt och bökigt och trångt och ganska dålig akustik. Men ändå kul som fan. Jag väl tillbringade liksom nästan all ledig tid mellan 92 och 97 på Kvarnen. 3 kvällar i veckan var jag där. Jag hade så här stamgästkort så att man fick lite rabatt på öl i baren. Och på söndagarna kunde man gå dit och käka söndagsmiddag för inga pengar alls.
Wow.
Det enda man fick mörka var att man höll på AIK, för det var väldigt så Hammarby hegemoni där inne.
Men då är det, känns som att Kvarnen har betytt väldigt mycket för dig.
Ja, jättemycket. Det var liksom där jag var. Det var alltså, om du var, har du varit på Dovas i Skanstull? Lite den vibben som är där uppe. Den röriga studentikosa vibben, så var det på Kvarnen. Det var ju ingen över 30 som hängde på Kvarnen liksom. Det var väldigt mycket ungdomar. Och sen så var det kul band som spelade. Men så spelade ju, skulle Stefan Sundströms Apache skulle göra ett gig med en av bartenderna på Kvarnen som skulle sjunga med dem. Och alla var skitnervösa för den här bartenderns skull. Liksom, att fan ska jag gå? Och då var det Weeping Willows.
Det
så det var Magnus Karlsson som klev upp och så knockade skiten av alla.
Ja.
Det var rätt kul kväll. Så här. Eller Bob Hund körde tidiga spelningar på Kvarnen. som var helt galna.
Mm. Där. Men det var så, det var det och Hannas var så här, sådana ställen där man kunde se bra band. Så.
Det fanns fler ställen.
Ja. Ritz. Har du på
Ritz? Ja, Ritz.
Det hade stängt då kanske?
Ja, de stängde väl 91, 92 och sånt där.
Mm.
Jag var där några gånger. Jag såg One of Dice på Ritz. Kanske wow. 88, 89.
Jag var ju aldrig på Ritz.
Nej. Det var ju en källare. Det var ju lite klaustrofobiskt där.
Men legendariskt.
Där köpte man en flaska rödtjut för 150 spänn. Och så gick man runt med den.
Ja.
Och drack direkt i flaskan.
Oh.
Det var så.
Wow.
Ja.
Men Hannas var ju också en källare.
Ja, jag gillade inte Hannas källare alls. Jag gillade inte Hannas krog heller. Det var ett annat. Jag tillhörde inte den där liksom indie 90-talet på det sättet.
Men var det för liksom, det kände du liksom att det var fanns en liksom creddighet, ja, att det var så för mycket så här luktade,
ja, men det var så
tidskriften pop och sånt.
Ja, verkligen. Jag kände mig aldrig bekväm med det, utan jag var lite mer postpunk liksom.
Ja, just det.
Så jag hängde heller. Jag var mer.
Men Ritz var väl lite postpunkigare.
Ja, de var nästan. Ja, precis. Men samtidigt var det första gången som det kom ett hiphop-akt i Sverige. Jag tror det var så LKJ kom. Då spelade han på Ritz. Så det var väl en rockklubb liksom.
Ja. Fan, jag kan så här, jag var ju då väldigt ung då. Men jag fyllde ju 18 1989. Men jag kan sakna att jag inte tog del mer av Stockholms kulturutbud. Jag var så himla aningslös kring vad som hände i Stockholm.
Mm.
Alltså jag åkte in till Stockholm ibland och sen så gick jag runt med någon kompis och så kanske vi gick på någon bar och så. Men vi hade så dålig koll.
Ja, men det hade jag också. Alltså det tog ju många år innan man hamnade i cirklar där man liksom leddes rätt.
Ja, men för mig var det så att vi tog tåget in till Stockholm. Mm. Och så gick vi kanske. Och så gick vi, så kom vi inte längre till Gamla stan.
Vad hade ni för mål då liksom när ni åkte?
Nej, men alltså vi kanske skulle så här. Vi hade som mål att vi skulle hänga i Stockholm. Tyckte det var lite tufft att hänga i Stockholm. Men det var inte så att vi blev så här kanonfulla. Eller så här, men ibland försökte vi komma in på någon klubb. Och det gick väl sådär.
Ja. Men det låter som en här typisk så turistupplevelse. Att man,
verkligen.
Man hittar inte rätt.
Nej, men alltså, jag tänker att hade jag bara liksom läst Svenska Dagbladet lite noggrannare så hade jag kanske ändå fått någon slags glimt av vad man kunde göra.
Du har varit tvungen att kanske läsa Dens på stans kalendarium.
Mm.
Och så att på Tre Backar spelar
Dansdepartementet.
Jag gillar Dansdepartementet, jag går dit.
Ja. På Tre Backar spelar Maritza Horn.
Just det, Maritza Horn.
Ja.
Alltså Melissa Horns mamma.
Ja. Den absolut bästa Horn.
Är det din bästa Horn?
Ja, men hon har ju en rävla rökare den här. Om du lyssnar till ditt hjärta får du frid och ro. Om du lyssnar till ditt hjärta får du frid och ro. Känner du till den?
Nej, det enda jag tänker på är hennes skillingatrycksplatta, Jämmer och elände.
Ja. Men om du lyssnar till ditt hjärta tycker jag ändå, skulle jag ändå liksom lägga in på 100-listan över Sveriges 100 bästa låtar genom tiderna.
Men det kanske är det som gjorde att det hamnade fel då, att du skulle lägga in en Maritza Horn-låt på din 100 bästa, att du liksom lodade i fel vatten så att säga.
Ja, alltså jag borde ha lyssnat mer på LL Cool J.
Ja, här, kanske. Kanske borde ha lyssnat på Ebba Grön.
Ja,
alltså, helt enkelt.
Precis.
Nej, men jag var faktiskt på en konsert, alltså apropå Stockholms konsertutbud. Det fanns ju Tillbaka, det fanns Kaos i Gamla stan när man kunde se punkband spela i kärnan, eller så fanns ju Lilla Maria där det var ett klientel av alkoholiserade jazzmusiker som bodde på Mariaberget som satt och läste Expressen och krökade, och sen så spelade de jazz också. Där man kunde, jag såg Eric Bibb.
Vet inte vem
det är. Eric Bibb är farsa till en ganska känd svensk musikalskådis. Vad fan heter han?
Peter Jöback Bibb.
Han heter Eric Bibb. Jag har googlat.
Mm.
Eric Bibb har farsat till René Miro.
Jaha, okej.
Okay. Men honom såg jag på Lilla Maria. Lite blues.
Okay,
lite så här, delta blues.
Ja.
Men du måste fråga dig, när du hade tagit pendeltåget till Stockholm och gått runt och hamnat på någon ställe i Gamla stan, och när du kom hem, kände du så här, det här var ju tid som går till döden utan någon nytta, eller var det, hade du fått ut någonting av det?
Det som jag fick ut av det var väl att man kände sig lite världsvan.
Ja.
Att man kunde sitta där i Gamla stan och ta någon öl och sitta och prata.
Men du kände liksom aldrig så att när du klev av på Centralen att du kände att du gick ner i varv, att du hamnade i liksom den här lilla lunken?
Ja, alltså det fanns något vilsamt, tyckte jag. Det var ju inte så här hetsigt alltid att man stod och tryckte utanför någon så här sunkig, dålig nattklubb i city. Utan det kunde lika gärna vara så att man gick till någon liten bar i Gamla stan och, ja, och drack ett par öl. Liksom.
Men hur funkade alkohol på dig när du var i den åldern? Blev du upp, var du upp på tjack eller ner på tjack?
Uppåt skulle jag säga.
Ja, det är nästan alltid det för grabbar i den åldern.
Ja.
För nu i vår ålder så är det ju ner på tjack.
Mm.
Nu blir man ju lugn och mellow. Och liksom.
Ja, talar för dig själv. Ja, men nej, du... men, jo, men det är klart att precis. Jo, men jag förstår vad du menar. Det är ju, men det var ändå så här, jag tyckte ändå att jag, det fanns, det är väl någonting med den, om man är 18 och så här går på gymnasiet, man vill väl också vara lite cool.
Mm.
Alltså man vill vara vuxen. Mm. Så att det fanns ju någonting i det, att man tog på sig någon lånad rock och liksom satt på en bar i Gamla stan.
Ja.
Och jag hade väl inte så mycket koll på så här poesi och politik.
Man vill men, inte bli synad
heller. Jag vill ju ge det liksom, i sken av att jag hade det.
Ja, jag
hade ju inte koll på någonting.
Nej, det känns du vill inte att någon skulle syna det heller.
Nej, nej, nej.
Vad gör du här?
Men jag satt ju liksom inte heller med...
Vad gör du här på Gröna Jägaren?
Nej, men jag satt ju inte med en så här liksom tummad diktsamling av Erik Lindegren eller så.
Oh, jävlar, det hade ändå varit något.
Ja, eller hur? Ja. Men det var, en sån posör var jag ju inte ändå.
Nej. Det var ju jag.
Ja.
Jag satt och läste medan Giftet verkar av Bruno Köjer i baren på Kvarnen och väntade på att de skulle lägga märke till att jag satt ensam och läste. Mm.
Men det kan jag tänka mig var en riktig brudmagnet.
Nej, det var det inte.
Var det inte?
Nej, det var inte mycket i mig som var en brudmagnet. Nej, på den tiden överhuvudtaget. Jag tog också med mig James Joyce Ulysses till Smedsudsbadet en varm sommardag. I där någonstans, 88, 89, 90.
Ja.
Och låg på gräset och läste Ulysses av James Joyce i väntan på att någon brudar skulle undra, vad är det för cool kille som läser ultranaturalism så här.
Wow, vad är det här för cool jättelång blek kille som ligger där och läser en jättestor bok.
Varför har han inte bläddrat den?
Ja, precis.
Jag kom liksom inte längre till försättsbladet. Eller jag kanske kom till att han hade knappt ens han hade aldrig tillbaka från slaktan.
Mm.
Han går ut till slaktan och köper njurar. Han kom aldrig tillbaka från slaktan och då låg han hela eftermiddag på smedsutbadet och bara tragglade.
Men kan det vara så att du liksom tappade Joyce stream of consciousness och kom in i ditt eget stream of consciousness?
Ja, så kanske Joyce tänkte också att det här är bara liksom ett hjälpmedel. Det här är bara liksom...
Den här boken är bara till för att folk att börja och somna bättre. Det är så här, det är min tids 4 meter på det sättet.
Men du, jag var på rockkonsert nu i veckan här på ett ställe som heter Slaktkyrkan som ligger i Slaktkyrkan. Och då kände jag så här när jag var där att alla de här människorna som är här, de var nog med på 90-talet.
För du var på Alkberg, eller
hur? Jag var på Alkberg,
ja. Men du, det hade jag gärna sett. Alltså inte så att du skulle ha sagt till, men jag hade, Alkberg liksom tycker jag ändå är jävligt bra.
Alltså. Ja. Verkligen, alltså jag har ingen större relation till Alkberg.
Men han är ju också en sån som ändå dykt upp några gånger i den här podden som någon slags referens Luleå, Norrbotten.
Absolut, han är väldigt mycket en 4 meter kompatibel. Han är ju liksom precis som Rattama, en sån karaktär. Lite lik Rattama på något sätt.
Ja, men det är väl någonting med det här lite härjade, sådär levda på något sätt.
Det var ändå rätt intressant. Han har ett jävligt coolt band som lirade. Har du sett The Last of Us, den serien?
Mm.
De var lite som Frank och Bill, hela bandet, med sådär lamber och kepsar och stora skägg. Så var det en jävligt cool brud som spelade gitarr. Sådär. Mm. Och Alkberg kommer in i en slags predikantkostym. Lite punkig predikantkostym. Ganska tjock igen.
Mm.
Och ett långt. Alltså, undrar om det finns någon 55-årig man i Sverige som har längre hår än Alkberg. Han kan vara den långhårigaste 55-åringen eller 54-åringen vi har.
Mm.
Men då han hade ett otroligt scenspråk. Och, jag tänker lite så här. Du vet när Rolf Lassgård ska dansa.
Mm.
Den känslan.
Ja.
Wow. Och får runt där. Och så sjunger han ju på ett... Han låter ju som en tunn rockkille när han sjunger med sin lite nasalt pipiga röst. Liksom. Det är inte en stor tjock kar.
Nej, nej.
Utan det är inte Ebbot som står där.
Är han Sveriges Rocky Ericsson?
Kanske faktiskt. Fast Rocky, det är han inte. Därför att Rocky är ju gravt psykotisk. Mm. Medan Alkberg känns ju som att han har alla hästar hemma. För sen efteråt så kom han ut för signering och då stod jag och brorsan i kö. Och då så var det en helt annan karaktär som kom. Då var det mer den kulturjournalisten Alkberg som kom ut. Jag hade satt upp håret i en knut så på sig en keps.
Ja.
vara trevlig och spiknykter.
Men jag kan, när det gäller fallet Alkberg så kan jag förstå att han har blivit så omhuldad av liksom en musikmedia. Ja. För att jag tycker ju att när man kollar på Spotify liksom hans så här, lyssningar på hans musik så, där, så känns det som att han är värd mer.
Verkligen. Jag skulle säga så att det som står lite i vägen för honom ibland det är att det känns som att han är en gammal punkare.
Mm.
Och hans diktsamling som jag köpte av honom hette Tidiga Exploited. Mm. Alltså punkbandet Exploited, de tidiga grejerna. Men låtarna är väl slarvigt gjorda tycker jag. Så att texten är ofta sjukt bra. Han är ju poet.
Mm.
Men jag tycker att det är så här, lite, ibland tycker jag att låtarna låter lite för illa liksom. Och sen så ibland får han till en sån jävla smash som Fyllskall eller Ragnar liksom.
Ja, men Ragnar, den, Ragnar Strömberg. Heter den helt bara
Ragnar? Heter Ragnar. Ja, Ragnar
men Ragnar Strömberg i min hjärna.
Ja, för han får tårar i ögonen när jag tänker på den låten.
Men det finns, han har några, några låtar som är riktigt bra. Alltså.
Ja, men inte allt. Det är liksom, ibland är det lite så här jämntjockt tycker jag.
Ja, men, är det, men säg en artist som inte är jämntjockt då. Eller så, som...
Det blir svårt så här på uppstuds.
Är det Paul McCartney? Eller?
Ja, han känns jämntjock tycker jag. Rocky Erickson.
Ja.
Är inte så jämntjock. Han är lite, spretar åt lite olika håll. Det händer inte.
Men, det är, nu...
men han skriver jävligt bra texter. Han, han har en någon slags så här, ideologisk kompass som man som konsekvent följer. Så att man blir trygg. Jag blev jävligt trygg när jag stod där och lyssnade på Alkberg. Hans mellansnack på otroligt fladdrig luledialekt. Mm. Man hörde bara en tredjedel för att han stod och resonerade mest. Liksom.
Ja, han är lite så här introvert.
Ni vet sådana dagar när man går ut på stan. Man tittar liksom inte uppåt. Man tittar inte neråt, man tittar rakt fram, så möter man blicken på dem så vet man, de vet. Man vet inte vad de vet, man vet att de vet.
Mm.
Så där var hans mellansnack.
Alltså, det låter som att han skulle gå rakt in i en sketch av Klungan.
Ja, verkligen. Verkligen. Men han också någon som var så här att jag, nu får fråga om framtiden och säga, jag tror att det kommer bli ungefär som nu. Det kommer vara ungefär som nu. Fast folk kommer, det kapitalistiska systemet kommer fortsätta härja och pengarna kommer vara makt då. Men vi kommer bli äldre, men det kommer vara som nu. Vi kommer leva samma skitliv fast längre. Så, och så låter
vilken jävla framtids.
Ja, men jag älskade den. Alltså, det kommer vara ungefär som nu. Det kommer vara ungefär som nu. Och det är så otroligt skönt. Så här. Och man bara, det här är också de dagarna när KD har liksom haft de här konflikterna med, vad heter han, Johan Ingerö och Sara Skyttedal och den lilla mobbararslet Ebba Busch har visat sitt rätta ansikte när hon bara typ så här har såg, han har bara så här tagit heder och ära av Johan Ingerö bara för att han är ingen kille vi gillar längre.
Mm.
För det är inte opportunt att gilla honom.
Mm.
Så skönt att se någon som har så här tydlig moralisk och ideologisk kompass som skiter i vad folk tycker och som är varm.
Mm.
Liksom. Jag blev jätteglad av.
Fan vad fint. Men du, en fin konsertupplevelse. Du, nu har vi bara en fundering här. Alltså, en grej vi ska lösa. Det är ju om vi ska gå ut på Alkberg eller om vi ska gå ut på Maritza Horn eller LL Cool J.
Jag tycker faktiskt att vi går ut på Alkberg.
Gör vi det?
Ja, vi går ut på Ragnar.
Ja, det gör vi.
Gör det.
Men du, innan dess så det stora grejer har ju hänt inom den svenska förlagsvärlden.
Ja.
Det har publicerats bok. Det har kommit från något kanske trycker i Litauen, eller vart trycker ni?
Jag tror att det är Litauen.
Ja.
Den sjunde Knyckertsboken. Mm. Bok 7 som vi brukar säga internt. Ja.
Men när kommer familjen Knyckerts i Litauen då?
De finns.
Ja, men jag tänker titeln familjen Knyckerts i Litauen. Alltså som Tintin i Kongo.
Jag vet inte. Du knäckte ju en jävligt bra titel förra veckan.
Ja. Har du smakat på den?
Ja, jag jobbar med den.
Är det så?
Ja. Vill du säga vad det var?
Du får berätta.
Familjen Knyckerts och den glömska papegojan.
Yes, precis.
Det är en otroligt bra titel. Ja. Även förlaget gillar den.
Ja, vad roligt. Ja.
Men
alltså, om jag får vara liksom en liten del av Knyckerts universum.
Ja, du är ett av de tre ben.
Och då räknar du inte, då är det du och jag och förläggaren, inte Per. Men men det är ju jättekul. Nej, men om jag får vara den, det är det tredje benet, så är jag glad.
Du är den femte biten.
Ja, lite så. Mm. Kommer du ihåg vad den här killen som inte var P Pete Best, som var deras första gitarrist.
Stuart Sutcliffe.
Bra, snyggt. Ja. Som dog under... Han drog ganska dramatiskt.
Han dog väl av en hjärnhinneinflammation.
Ja, ja, usch.
Eller om det var att han dog av någonting i magen. Han dog i alla fall av en, inte cancer, utan snabbt förlopp.
Om vi pratar vidare nu så måste vi kanske gå ut på tidiga biten. Så vi lägger av.
Det får vi inte. Men den nya Knyckertsboken, familjen Knyckerts och Silverpokalen finns. Jag har ett gigantiskt hög böcker hemma. Är du Patreon till den här podden, då köper du den av mig för 80 spänn plus porto. Du får den signerad. Är du inte
Patreon?
Och
det är såklart F-pris.
Det är F-pris, ja. Är du inte Patreon, då köper du den för 100 spänn plus porto. Så att dra ett meddelande till mig via 4meter@yahoo.com eller via då, det finns ju en meddelandefunktion i Patreon-sajten. Den kan du jobba med.
Ja. Och båda de här priserna, både 80 och 100 plus porto, är betydligt billigare än vad det kostar i handeln.
Det blir ju lite, alltså går det en affär så får du den för samma pris som det kostar med porto, men du får den inte signerad direkt skickad från mig.
Just det.
Och då har jag också skrivit din adress på ett kuvert och sådär, liksom, så att du får ju väldigt mycket av mig.
Upplevelsen att det eventuellt dimper ner något.
Ja, exakt. Får du får en notis från Postnord. Du måste gå till din närmaste utlämningsställe och så du kanske måste ta bilen dit. Och på vägen dit så kör du diket. Och så att det kanske är bättre att du bara köper en butik. vill du det så som Patreon 80 spänn och som vanlig civil 100 spänn plus porto. Patreon blir det ju om du går in på patreon.com/4meter. Men jag tror att om du har lyssnat på det här ett tag så visste du redan det.
Så är det. Och jag pluggar vidare oslipat såklart. Det kommer upp lite föreställningar här. Den 29 och 30 mars i Malmö och Lund, då kommer den här kvartetten, Elinor Svensson, Ina Lundström, Henrik Elmer och Erik Orso. Malmö 29 mars, Lund 30 mars och sen så är det en massa föreställningar i Stockholm och Uppsala och Jönköping och på massa andra ställen. Gå in på oslipat.com, köp biljetter, det kommer att bli kul.
Fy fan vad kul, och kul att Henrik Elmer är tillbaka efter sjukskrivningen.
Verkligen.
Fantastiskt.
Ja, vi skickar våra tankar till honom.
Det gör vi verkligen. Årstabo för övrigt.
Just det,
ja.
Och alla hans fans.
Ja.
Du, med det sagt Anders, tack för idag.
Tack själv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.